أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فوتشتر أتلاسة فرون ابن القيمس بوك حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح Och vi har kommit fram till kapitel 65 som handlar om fi ru'yati rabbihim tabaraka wa ta'ala wa tajallihim lahum dhahikan ilayhim. Om att de troende i paradiset ska få se Allah tabaraka wa ta'ala och att Allah ska uppenbara sig själv, han ska visa sig själv för dem och att han ska le och skratta åt dem. Och författaren fortsätter lite som han gjorde i förra kapitlet med att han rimmade och nämnde väldigt fint tal. Och han använde ganska svåra ord. Så vi nämner och översätter i enlighet med vår förmåga. Och vissa saker hoppar vi över. Men som vanligt, inshallah ta'ala, så är det mycket faida. Författaren säger: هذا الباب أشرف أبواب الكتاب. Det här kapitlet är bokens bästa kapitel. Noblaste kapitel. وأجلها قدرا. Det kapitlet som har den högsta av status eller nivåer. وأعلاها خطرا. وأقرها للعيون أهل السنة والجماعة. Och det är det här kapitlet som Ahl Sunnah wal Jamaa njuter mest av. Och detta kapitel är samtidigt hårdast mot Ahl al-Bid'ah och splittring. Och det detta kapitlet handlar om det mål som de som strävar efter. Och tanafasa fiha al-mutanafisun. وَتَسَابَقَ إِلَيْهَا الْمُتَسَابِقُونَ. Och det är typ synonym, men det kapitlet som handlar om det som de som tävlar för och det som de strävar för. وَلِمِثْلِهَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. Och för detta må de som agerar eller handla. Så det som nämns i detta kapitel är det målet som folk egentligen handlar och strävar efter. إِذَا نَالَهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ نَسَوْ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ. Om folket i paradiset får denna belöning att se Allah subhanahu wa ta'ala, så glömmer de bort all annan välsignelse och njutning som de befinner sig i. وَحُرْمَانُهُ وَالْحِجَابُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْجَهِيمِ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ عَذَابِ الْجَهِيمِ. Och att inte få se Allah subhanahu wa ta'ala är det största straffet för folket i elden. Det hårdaste straffet som de får. Ittafaqa 'alayha al-anbiya wal-mursalun. Detta att få se Allah är någonting som alla profeter och sändebud är överens om. Wa jami'u as-sahaba wa tabi'un. Alla sahaba och tabi'un wa a'immatu al-islam. Alla tatabul qurun. Och alla islams lärda över alla generationer är ense om detta. Och ankaraha ahlul bid'ah al-mariqun. Men folket av innovation som har avvikit, de förnekar detta. Wal jahmiya al-mutahawwikun. Och jahmiya som är fulla av tvivel och tveksamheter. Wal fir'auniya al-mu'attilun. Och de som också förvränger Allahs namn och attribut, som Ibn al-Qayyim här kallar för al-Fir'auniyya. Han tillskriver dem till Fir'aun för de är så onda. Wal-Batiniyya alladhina hum min jami'il adyan munsalikhun. Och al-Batiniyya som också är en sekt som är kanske värst av alla som förnekar allt som tillskrivs Allah subhanahu wa ta'ala av namn och attribut och så vidare. Han säger de har avvikit från alla religioner. Wa rafida alladhina hum bihaba'il shaytan mutamassikun. Och rafida, som hos många är mer kända som shia, är de som håller fast vid shaitans rep. Och de, wa min hablillahi munqati'un, och de är avklippta från Allahs rep. Wa ala masabbat ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akifun, och de som ständigt förbannar profetens kompanjoner. Wa li sunnati ahliha muharibun, och som ständigt krigar mot profetens sunna sallallahu alaihi wasallam. Wa li kulli aduwwillah wa rasulihi wa dinihi musalimun, som samtidigt har stiftat fred med alla av Allahs och profetens och religionens fiender. Och det här är också något som man kan se i verkligheten. Rafida, shia, verkligen krigar och hatar ahli sunna, men samtidigt gör de fredsavtal med vem som helst. Och så har det varit genom hela historien. De krigar med kuffar mot ahli sunna. Och de har även sagt att ahli sunna är värre än alla möjliga sorters kuffar och så vidare. Sen säger sheikhen om alla dessa ahlul bida. Wa kullu ha'ulai an rabbihim mahjubun. Alla dessa kommer inte att få se deras herre på domedagen. Wa an babihi matrudun. Och de kommer att kastas bort från hans dörr. Alltså de kommer inte få komma in i paradiset. Ulaika ahzabud dalal wa shi'atul la'in. Dessa är villfarelsens parti och de förbannade grupper, sändebudens fiender, och a'da ar-rasul wa hizbihi, de är fiender till profeten och hans följeslagare. Och sen börjar han att nämna bevis på att man ska få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här kapitlet är väldigt viktigt. Och inshallah ta'ala alla här inne tror på det här. Att man ska få se Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Det är ingenting som man finner någon svårighet i att tro. Men konstigt nog så finns det folk som förnekar det här. Som han nämnde, det finns folk som förnekar att man ska få se Allah tabaraka wa ta'ala. Och de som förnekar det här, det är inte en minoritet, utan det är massor av folk. Det är flera sekter som förnekar att man ska få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och många av dem finns till och med i Sverige. Och de finns i många andra länder. Så det är viktigt att man lär sig bevisen på det här. Vad är bevisen på att man ska få se Allah subhanahu wa ta'ala? Och bevisen som han kommer nämna är från Koranen. Han nämner flera verser. Det är från sunna. Massor med hadither. Och sen från sahaba och så vidare. Idag kommer vi nämna några verser. Och två hadither. Inshallah. Sen fortsätter vi nästa vecka. Den första versen som författaren nämner är versen där Allah subhanahu wa ta'ala berättar om Musa alaihi salam. Och han säger här, författaren, att Allah subhanahu wa ta'ala berättar om en händelse som skedde med den mest kunniga om Allah subhanahu wa ta'ala under hans tid. Och han är kalimuhu, den som tilltalade Allah subhanahu wa ta'ala. Wa safiyuhu min ahli al-arb, den som var den utvalde av jordens invånare på den tiden. Han bad om att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så svarade Allah ta'ala Musa med att säga: Lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka. Allah svarade den här förfrågan med att säga: Du kan inte se mig, men se på berget. Om det står kvar stadigt på sin plats, ska du få se mig. Och då hans herre visade sig för berget, krossades det till stoft. Berget krossades till stoft. Eller till sand kan man säga. Surat al-Araf 143. Och så säger författaren att bevisningen som vi har från den här versen är ur flera synvinklar, ur flera aspekter. Det första är, vi tror inte om Kalimur Rahman, som är en titel som Musa har, alltså den som tilltalade Rahman, wa Rasuluhul Karim, hans ärade sändebud. Vi tror inte om honom, att han ska fråga Allah om någonting som inte är tillåtet. Eller hur? Tror man om Musa att han ska be Allah om någonting som inte är tillåtet? Nej. Bel huwa min abtal il batil wa a'dham il mahal. Utan det är snarare någonting som är helt omöjligt och helt falskt. Och sen det andra beviset från den här versen är att Allah Ta'ala inte klandrade Musa för den här frågan. Alltså han sa inte att det här är någonting omöjligt. Som till exempel, och han ska bevisa det här, när Ibrahim a.s. frågade Allah om att få se hur Allah återupplivar de döda, så sa inte Allah att nej, det här går inte. Han klandrade inte honom. Och när Isa frågade Allah om att sända ner ett dukat bord från himlen, så klandrade han inte heller den här förfrågan. Och när Nuh alayhi salam bad sin herre om att hans son skulle räddas, då däremot sa Allah emot. Och han sa inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Qala rabbi inni a'udhu bika an as'aluka ma laysa li bihi ilm. Wa illa taghfir li wa tarhamni akunu min al-khasirin. Allah säger som svar till Noah: jag förmanar dig för att du inte ska förbli från al-jahilin, de okunniga. Noah svarade: herre, bevara mig för synden att be dig om något som jag inte har kännedom om. Surat Hud 46-47. Så när Nuh alayhi salam bad Allah om någonting som var fel, att han skulle rädda hans son som var en kafir, när syndafloden kom, så vägrade hans son att gå på arken, eller hur? Och då så bad Nuh Allah subhanahu wa ta'ala att han skulle rädda honom, men han var en kafir. Så Allah svarade att det här ska du inte be om, det är någonting som är fel. Och då bad Noah om förlåtelse, alayhi salam. Men här, när Musa, alayhi salam, bad om att få se Allah, så kom det inte ett sånt här svar. Att hur kan du be om något sånt, det här är omöjligt, du är från al-jahilin och så vidare. Eller, ett sånt här svar kom inte. Utan Allah svarade inte på det här sättet. Taib. Utan han svarade, len tarani. Och det här är det tredje beviset som Ibn al-Qayyim nämner. Och han sa inte inni la ura, jag kan inte ses. Och han sa inte inni lestu bimar'i, som är typ samma sak, jag kan inte ses. Eller det är inte möjligt att se mig. Wa la tajuzu ru'yati, eller det är inte tillåtet att se mig. Så de här två skillnaderna på de här två svaren är klart och tydligt. Len tarani, du kan inte se mig och du får inte se mig. Det är klart och tydligt skillnad på de här två svaren där. Så det här är ett bevis på att Allah Ta'ala kan ses. Men att Musa alayhi salam inte hade kraften av att se honom. Inte hade den kapaciteten att klara av att se Allah subhanahu wa ta'ala, på grund av människans svaghet. Taib. Vilket bevisas av nästa argument. Walakin undur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Men se istället på berget, om berget är fast, då kommer du att se mig. Så Allah visade honom här att berget som är så fast och så liksom kompakt och så starkt inte klarade av att se Allah subhanahu wa ta'ala. Inte kunde stå kvar. Så hur kan den svaga människan klara av att se Allah subhanahu wa ta'ala? Eller hur? Om ett berg som är solid, som är verkligen starkt och fast, inte klarar av att se Allah subhanahu wa ta'ala, hur ska då den svaga människan klara av att se Allah subhanahu wa ta'ala i detta liv? Så berget, när Allah du sa det i en hadith, att Allah subhanahu wa ta'ala visade en liten bit av ett finger och berget blev direkt till pulver. Direkt. Och när Mosa såg det här så svimmade han. Så människan klarar inte av att se Allah i det här livet. Men i nästa liv så kommer han att få se honom. Och just den här versen, att när Allah uppenbarade sig för berget så blev det till pulver. Han säger, det här är också ett av de klaraste bevisen på att det är möjligt att se Allah ta'ala. Att om det är möjligt att Allah uppenbarar sig för ett berg som är alltså jamad, som inte har någon intellekt, som är fast, som är sten, så är det självklart möjligt att Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarar sig för hans profeter, sändebud och de som står honom nära i nästa liv som en belöning. Ett sjunde bevis är också att Allah ta'ala tilltalade Mosa. Kallade på honom. Och författarna säger, om det är möjligt att Allah talar och att han kan höras, att man kan tilltala honom och kan tilltala människan utan någon medlare emellan, så är det också möjligt att man kan se honom. Att Allah talar. Så de här sekterna förnekar både att man ska se Allah och att man ska, eller att Allah tilltalar människan och att Allah kommer att tilltala människan. Så när Musa alayhi salam blev tilltalad av Allah så bad han om att få se honom. Då profeten alayhi salam visste att den som tilltalar också är möjlig att ses. Och det här len tarani, du kan inte se mig, och det kan översättas på olika sätt, du kommer inte att se mig. I svenska översättningen så stod det att du kommer aldrig att se mig i fotnoten. Och den översättningen är lite fel. Det som är mer korrekt är att du kan inte se mig. Eller du kommer inte att se mig. Och om man säger du kommer inte att se mig, så betyder det i det här livet. Och ett bevis på att len betyder inte all evighet. Som vissa försöker säga, len betyder att man aldrig kommer att se Allah. Det är omöjligt att se Allah i all evighet. Och språkligt så är det här fel. För len kan vara tidsbegränsat. Du kommer inte att se mig i detta liv. Och Ibn al-Qayyim nämner här ett exempel på det här i Koranen. Då kuffar säger, وَلَنْ يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا. De kommer aldrig att önska döden. Len. Samma ord här, len. De kommer aldrig, eller de kommer inte att önska döden. Surat al-Baqarah 95. Och så säger Allah i surat al-Zukhruf, وَنَادَوْ يَا مَالِكْ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكْ. Att de i elden kommer att säga, Herre, kalla, eller de kommer säga, Malik, som är väktaren över helvetet, kalla på din Herre så att han gör slut på oss. Så Allah sa i första versen, de kommer aldrig att be om döden. Eller hur? Och i nästa vers, eller versen i Zuhruf, att de kommer att be om döden i elden. Så det betyder att så länge de lever kommer de inte att be om döden. Men när de väl är i elden kommer de att önska att de vore döda. Eller hur? Så det är ett ganska starkt, eller ett väldigt starkt bevis på att län inte betyder i all evighet, utan det betyder i detta liv. Det andra beviset på att de troende kommer att få se Allah ta'ala i nästa liv är ett flertal verser som alla indikerar en och samma sak. Att de troende ska möta Allah. وَاتَّقُوا اللَّهُ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوا. Frukta Allah och vet att ni ska möta honom. Surat al-Baqara 223. Och Allah säger också: "Wa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam." Hälsningen den dagen de möter honom kommer vara salam. Den dagen de möter honom. Al-Ahzab 44. Allah säger också: "Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan." Låt den som tror eller hoppas på mötet av sin Herre göra rättfärdiga gärningar. Låt den som hoppas på mötet av sin Herre göra rättfärdiga gärningar. Sista versen på surat al-Kahf. قال الذين يظنون انهم ملاقوه قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. De som hoppades på att möta Allah säger till slutet på versen, surat al-Baqara 249. Och så säger han att alla ahlul lisan, alltså folket som är kunniga om arabiska språket, är överens om att man, när man säger att en levande person som kan se, när man säger att han ska möta någon, så betyder det att han ska se honom. Eller hur? Man ska träffa honom, att han kommer att se den här personen. Det är någonting som alla språkligt kunniga är överens om. Och det här går inte emot versen där Allah säger: "Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawm al-qiyamah." إلى يوم يلقونه فعاقبهم بنفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. Att Allah straffade dem med hyckleri i sitt hjärta tills den dagen då de kommer att möta honom. Alltså hycklarna, tills den dagen de kommer att möta honom. Då kanske någon säger: "Men vadå? Ska hycklarna se Allah fast de ska möta honom?" Då säger författaren: "Ja, för autentiska hadither tyder på att hycklarna även kommer att få se Allah på domedagen. Till och med kuffar kommer att få se Allah, som det har berättats i Bukhari och i Muslim." Och dessa hadither kommer snart att nämnas för dig. Och han säger sen att det finns tre åsikter hos Ahl Sunna i denna fråga. Den första är att det är endast de troende som kommer att se Allah. Den andra är att alla kommer att se Allah, även icke-troende och hycklare. Och sen kommer kuffar att tas bort, de kommer inte att få se alla. Och sen den tredje åsikten, att endast hycklarna, eller de troende och hycklarna, kommer se alla, men inte el-kuffar. Och så säger han att våran sheikh har skrivit en hel bok om den här frågan. Och när han säger våran sheikh, vem syftar han på? Ibn Taymiyyah. Han har skrivit en hel bok i den här frågan, där han nämner alla olika åsikter och deras bevis och så vidare. Det tredje beviset på att de troende kommer få se Allah är Allahs uttalande: "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatra ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون." Vilket kan översättas till: Allah kallar till Darus Salam, till fridens hem, paradiset, och vägleder vem han vill till den raka vägen. "Lilladina ahsanu al-husna." För dem som gör det goda, rättfärdiga gärningar, kommer vi belöna med al-husna, det goda, vilket här är paradiset. وزيادة, och någonting mer därtill. ولا يرحق وجوههم قطرة, och deras ansikten kommer inte att förnedras av mörker eller smuts. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Det är dessa som ska vara paradisets eviga invånare. Surat Jonas 25-26. Så al-husna, det goda som de belönas med, det är paradiset. Och ziyada, det som är där utöver, är att få se Allahs ansikte. Och med denna förklaring har versen förklarats av profeten sallallahu alaihi wasallam, han som fick Koranen uppenbarad för sig. Och versen har också förklarats på detta sätt av en sahaba, som det har berättats i Sahih Muslim från en hadith från Suhaib radiyallahu anhu, där Allahs sändebud alayhi salatu wasalam läste den här versen: lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. För de som gör det goda kommer vi belöna dem med al-husna och ziyada. Han sa det: om folket av paradiset går in i paradiset och folket av elden går in i elden, så kommer en kallare att kalla ut folket av paradiset: ni har ett löfte hos Allah som han vill ge er. Och då kommer de att säga: vad är det här för löfte? Har han inte betyngt våra vågor? Har han inte lyst upp våra ansikten? Har han inte tagit oss in i paradiset och räddat oss från elden? Och då tas hijaben bort och de får se på Allah subhanahu wa ta'ala. Och de har inte fått någonting som är mer kärt för dem än att få se på hans ansikte. Wa hiya az-ziyada. Och det är det här som är az-ziyada. Vad som är mer därtill. Och den hadith finns i Sahih Muslim. Så alla nämner här att de ska få al-husna, paradiset, och az-ziyada. Någonting mer utöver detta. Vilket är att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är en förklaring från profeten sallallahu alaihi wasallam. Så wallah, man har mycket svårt att fatta hur dessa människor kan förneka att man ska få se Allah subhanahu wa ta'ala. Men så är det med bidah. Som författaren nämner, att det finns ingen som förvränger och försöker att tolka saker på sitt sätt, förutom att han försöker hitta någon väg som ska liksom ge honom ursäkter och så vidare. Och sen nämner författaren 11 stycken hadither som nämner exakt samma sak. Där det förklaras att al-husna, ziyada, är att få se Allah subhanahu wa ta'ala. 11 stycken. Från profeten och från sahaba. Ja. Namn. Och så nämner han vilka från sahaba som säger samma sak. Vi kan nämna deras namn: Abdurrahman ibn Abi Layla, och Amir ibn Sa'd, och Ismail ibn Abdurrahman al-Suddi, och det är också från tabi'in och tabi'in, och Dhahak ibn Muzahim, och Abdurrahman ibn Sabit, och Abu Ishaq al-Sabi'i, och Qatada, och Sa'id ibn Musayyib, och Al-Hasan al-Basri, och Ikrima Mawla ibn Abbas, och Mujahid ibn Jabr. Att al-husna är paradiset och ziyada är att få se på Allahs ansikte. Och alla dessa athar finner ni i Suyutis tafsir ad-Durr al-Manthur, för de som vill gå tillbaka till detta. Och sen versen efter: wa la yarhaqu wujuhahum qatra wa la dhilla. Att deras ansikten ska inte förnedras av mörker eller av smuts. Det här är efter att de har fått sett Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här har också nämnts med autentiska kedjor. Så när Allah subhanahu wa ta'ala nämner att de troende som gör rättfärdiga gärningar ska få paradiset, och någonting mer därtill, så betyder det att det måste vara någonting ännu bättre. Eller hur? Det kan inte vara en del av paradiset, utan det måste vara någonting ännu mer än paradiset. Och det är då att få se Allah ta'ala. Vissa mufassirun säger det betyder al-maghfira wa ridwan. De ska få paradiset och förlåtelse och Allahs välbehag. Men han säger att det här är några saker som automatiskt medföljer när man får se Allah subhanahu wa ta'ala. Att Allah förlåter dig, han har förlåtit dig, och att han är nöjd med dig. Nästa vers som bevisar att de troende får se Allah, den fjärde versen: kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kalla innahum rabbihim yawma idhin la mahjubun. Nej, men de som brukade begå, alltså synder, har övertäckt deras hjärtan. Nej, den dagen ska de säkerligen bli skymda från att se sin herre. Surat al-Mutaffifin, vers 14-15. Alla nämner här att de icke-troende ska bli skymda från att få se sin herre. Det här är ett straff. De icke-troende ska bli skymda från att få se sin herre. Ibn Qayyim säger det här. Beviset här är att ett av de största straffen för kuffar är att de ska bli skymda från att se sin herre. Och de ska inte få höra hans tal. Så om de troende inte ska få se Allah och inte höra hans tal, vad är då skillnaden? Eller hur? Om de icke-troende straffas med att inte få se Allah och höra hans tal. De icke-troende straffas med detta. Taib, då säger Ahle Bidda att de troende ska inte heller få se honom. Men vad är då skillnaden? Eller hur? Och Imam Shafi'i har använt den här versen som bevis på att de troende ska få se Allah Ta'ala. Och andra imamer har också använt den här versen som bevis på detta. Så när Imam Shafi'i frågades om den här versen så sa han: i versen finns det ett bevis på att de som står Allah nära kommer att få se honom på domedagen. Eller hur? Det är underförstått. Då kuffar inte får se honom som ett straff, så betyder det klart och tydligt att de troende kommer att få se honom. Och så nämner han källorna till Imam Shafi'is uttalande. En annan gång så sa han att då Allah Ta'ala i hans vrede skymde dem från att få se honom, tyder detta på att de som står honom nära kommer att få se honom då han är nöjd med dem. Och då så sa en man från Salaf: ja Abu Abdullah, alltså Shafi'i, säger du också det här att man ska få se Allah? Och då sa han: naam, wa bihi adinullah, naam, och det är det här som jag verkligen tror på. Och om jag inte skulle tro på detta, att jag ska få se Allah, så skulle jag inte dyrka honom. Så det är en självklarhet att man ska få se Allah Ta'ala i nästa liv. Och här vill jag bara lägga till en väldigt underlig sak. Det finns vissa grupper, och ni kanske har träffat dem, som säger att man måste följa en madhab. Man måste följa en lagskola. Blint. Har ni träffat de här människorna? Eller har ni hört deras argument? Ja? De säger att ni måste följa en av de fyra lagskolorna blint. Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali. Tayyib. Och det är ganska underligt faktiskt. För en av de största personerna som förespråkar det här i Sverige förnekar att man ska få se Allah i nästa liv. Och han säger att han följer vem? Just Imam Shafi'i. Så de säger att vi måste följa Imam Shafi'i blint i allting i fiqh. Okej? Okay? Och man får inte säga att han har fel i någon enda fråga. Okej? Okay? Men då kommer frågan: Taib, varför följer ni inte honom i dessa punkter för? Ja, ni följer bara honom i fiqh men inte i trosuppfattning. Så det är väldigt underligt. Jag har väldigt svårt att förstå mig på deras argument. Det femte beviset är Allahs uttalande: lahumma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Att de troende ska få allt vad de vill i paradiset, wa ladayna mazid, och vi ska belöna dem med någonting extra. Surat Qaf 35. Och Tabari berättar från Ali ibn Abi Talib och Anas ibn Malik att detta extra är att få se på Allah Azza wa Jalls ansikte. Och flera stycken från Tabi'in har också sagt detta. Det sjätte beviset är Allahs uttalande: la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Att skapelsens synförmågor kan inte omfatta honom, men han omfattar skapelsens synförmågor. Och så han ser allt och han vet allt. I den här versen i surat Al-An'am 103 nämner Allah Ta'ala att de troende eller människorna inte kan omfatta Allah med synen. Ni förstår omfatta. Se allt, hela. Se runt. Omfatta med synen. Som rymden kan man inte omfatta med synen. No. Och Allah är större än rymden. Allah är större än allting. Och sen säger Ibn Qayyim att det är väldigt underligt att Ahlul Bidda försöker använda den här versen som argument för att man inte kommer se Allah överhuvudtaget. Då versen snarare är ett bevis mot dem. Det är ett av de tydligaste bevisen på att man kan se Allah, men att man inte kommer omfatta honom med sin syn. För han är större än detta. Och så nämner han från Ibn Taymiyyah. Ja, Sheikhuna. Han säger den här fejdan, det är en viktig princip som ni ska komma ihåg. Kom ihåg den här principen, inshallah ta'ala. Och här är källan till den här principen. Jag själv känner inte till den, jag har hört den, men jag känner inte till att det var just här. Han säger här: وَقَرَّرَ شَيْخُنَا وَجْهَ الْإِسْتِدْلَالُ بِهِ أَحْسَنِ تَقْرِيرٍ وقال لي أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك دليل ما يدل على نقيض قوله. طيب han säger Ibn Taymiyyah, jag kan lova att det inte finns någon vilseledd person som försöker att bevisa sin falskhet med en aya eller en autentisk hadith, förutom att i samma bevis finns det ett bevis mot honom. Okej? Okay? Det här är en viktig princip. Varje gång det kommer någon från Ahlul Bidda och försöker bevisa någonting, i samma bevis finns det ett bevis mot honom. Så länge det är en aya eller en autentisk hadith. Alltså om det är en svag hadith eller någonting annat, så är det inte ens ett bevis. Men om det är en autentisk hadith eller en aya, så är det ett bevis mot honom och inte för honom. Och det är ett fel som man ofta gör, att någon kommer från Ahlul Bidda, han säger ett argument och du börjar svara med någonting annat direkt. Stanna, reflektera över den versen som han säger, eller den hadithen. Använder han den rätt? Eller i slutändan kommer du komma på att det är ett bevis mot honom och inte för honom. Så, och han säger då Ibn Taymiyyah att det här, som ett exempel, den här versen som bevisar att det är tillåtet och det är möjligt att se Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen går han in väldigt djupt. Det är en massa språkliga saker som är väldigt svårt att översätta. Ja, så slutsatsen är att versen betyder att Allah ses men att han inte kan omfattas. Surat Al-An'am 103. Ja. Och det har berättats från Ibn Abbas till exempel, la tudrikuhul absar, i tafsir på den här versen, att synen kan inte omfatta honom. Och Qatada som sa också, huwa a'zam min an tudrikahul absar, att Allah är större än att synen ska kunna omfatta honom. Och Atiya, ja, han sa att de troende kommer att se Allah men synen kan inte omfatta honom för att han är så otroligt stor. Men Allah ser dem, alltså Allah ser allt. Allahs syn omfattar allt. Ja. Precis som Allah subhanahu wa ta'ala hör allting. Och det är också samma sak här, att vissa av skapelsen har hört Allahs tal, som Musa alaihi salam, direkt. Men det betyder inte att han omfattar allt vad Allah har sagt. Allah har gett oss viss kunskap, men det betyder inte att vi omfattar all Allahs kunskap. Man kommer se Allah, en del av Allah, det man klarar av, men det är omöjligt att omfatta Allah med sin syn. För det har sagt så vissa av salaf, att om Allah skulle lägga hela skapelsen, allt, hela universum, allt, de sju himlarna, allt i sin hand, så skulle det vara som ett senapskorn i våran hand. Och ett senapskorn är alltså som en knapplådshuvud typ. Ännu mindre. Hela skapelsen. Men ni vet, forskarna pratar om universum och solen och the Milky Way, jag vet inte vad, allt möjligt. Hur stort det är liksom, hur liten jorden är. Och det är bara första himlen, det är ingenting. Sen finns det sju andra himlar, sex andra himlar. Men det är alltså ingenting. Vi är ingenting jämfört med Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Det är viktigt att man tänker på när man säger de här orden. Allahu Akbar. Allah är störst. Det sista beviset från Koranen är versen i surat Al-Qiyama 22. Och det kanske är det starkaste beviset. Wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira. Vissa ansikten ska på den dagen vara lysande, vackra. Ila rabbiha nadira, och skåda sin herre. Vissa ansikten ska lysa på den dagen då de skådar, alltså ser på sin herre. Surat Al-Qiyama 22. Och den här versen är helt klar och tydlig, eller? Att de troende, deras ansikten kommer lysas upp på domedagen när de ser på Allah subhanahu wa ta'ala. Så han säger att den här versen är klar och tydlig på att de troende kommer se Allah. Men det har ändå funnits folk som har försökt att förvränga den och säga att den betyder någonting annat. Och han säger att det kommer alltid finnas folk som följer sina lustar och begär och som försöker förvränga bevis så att det ska passa just dem. Och det är just det här som har förstört ad-din wa dunya. Den här falska tolkningarna, det är de som har förstört religionen. Att folk kommer och tolkar religionen på ett sätt som inte överensstämmer med islam. Men den korrekta tolkningen är att man tolkar texterna, Koran med Koran, Koranen med Sunna, och man tolkar Koranen och Sunna på Salafs förståelse, Sahabas förståelse. Vem förstår Koranen och Sunna bättre än profeten alaihissalam och hans kompanjoner? Och de som tog kunskapen från dem? Ingen. Eller hur? Om de är överens om någonting, kan vi då komma med en annan åsikt? Nej. Och det är just det här som kallas för salafi. Att man följer Koranen och Sunnan på salafs förståelse. Som profeten sa, alaihissalam, den bästa av generationer i min generation, sen de som kommer efter och sen de som kommer efter. Så vi försöker referera tillbaka till dem. Att följa den originella och den korrekta islam som fanns under profetens tid, alaihissalam. Om de har tolkat dessa verser på ett sätt, så kan inte vi komma och tolka dem på ett annat sätt. Eller hur? De har tolkat det. Och det är klart och tydligt att de ska se Allah subhanahu wa ta'ala, de troende. Då säger vissa nej, de ska se hans belöning. Eller de ska vänta på hans belöning. De har massa konstiga tahrifat. Men det korrekta och det som sahaba och alla säger är att de ska få se Allah ta'ala i al-akhira. Och alla nämner också här att det är folks ansikten som ska se Allah. Eller hur? I den här versen. Wujuhun yawma idin nadira. Vissa ansikten ska den dagen vara lysande. Och skåda sin herre. Så Allah tillskriver den här synen till ansiktet. Vilket betyder att det kan inte betyda någonting annat. Det kan inte vara att vissa, som vissa försöker säga, nadira betyder här att de ska vänta. Man säger inte på arabiska att ansiktena ska vänta. Man säger inte så. Utan, och om man använder också ila rabbiha, den här bokstaven ila, så betyder det att de ska se, skåda sin herre. De ska kolla på sin herre. Det kan inte betyda någonting annat. Ordet nadar kan betyda flera saker som han nämner här. Nadar kan betyda att vänta. Unduruna naqtabis min nurikum. Som hycklarna kommer säga. Vänta och låt oss ta del av ert ljus på domedagen. Och om man har fi före så betyder det att reflektera. Awalam yanduru fi malakuti samawati wal ard. Reflekterar de inte över herraväldet av jorden och himlen? Men om man använder ila, undur ila, då kan det bara betyda att se på en sak. Unduru ila thamarihi idha athmar. Att se på dessa frukter, hur de tar form och mognar. Se på frukterna. Afala yanduruna ila al-ibl. Kayfa khuliqat. Så om man använder ila så betyder det att kolla på någonting. Nej, precis. Det kan inte betyda att de väntar på kamelerna. Eller även här, det omöjligt betyder att ansikten på den dagen kommer att vänta. Man säger inte så på arabiska. Utan det är klart och tydligt att det betyder att ansikterna kommer på den dagen att se deras herre. Och så nämner han ytterligare ett bevis på detta. Som betonar just detta. Och det är en hadith. Han säger här: Fasma ayyuha sunni, du som följer sunnan. Lyssna på profetens tafsir alaihi wasallam och sahaba och tabi'in och al-a'immatu al-islam li hadhihi al-aya, och de muslimernas lärda till den här versen. Och så nämner han en hadith från Abdullah bin Umar radiyallahu anhu, där han säger att profeten alaihi wasallam läste den här versen: wujuhun yawma idin nadira, vissa ansikten ska på den dagen vara min al-baha wal-husn, de ska vara vackra och de ska lysa. Ila rabbiha nadira, qala fi wajhi Allahi azza wa jal, de ska kolla på Allah azza wa jals ansikt. Och den berättas av Ibn Mardoya, den hadithen. Ibn Mardoya, man kan också säga Ibn Mardawiya. Det berättas också från Ibn Abbas: ila rabbiha nadira qala tanzur ila wajhi rabbiha, att de ansiktena kommer på den dagen att skåda deras herres ansikten. Och Ikrima, han sa också: wujuhun yawma idin nadira, vissa ansikten ska på den dagen njuta, ila rabbiha nadira, de ska skåda sin herres ansikte. Och så nämnde liknande tafsir från Ibn Abbas och andra. Och han säger: wa huwa qad wa hadha qawl kullu mufassirin min ahli sunna wal hadith. Och den här förklaringen har funnits från alla av ahli sunna wal hadith. Och så säger författaren sen: och haditherna från profeten alaihi salam i den här frågan är mutawatira. Och mutawatira betyder att de har kommit och berättas från så otroligt många att det är omöjligt att det skulle vara påhittat. Det mest starka som finns i sunna är en hadith som är mutawatir, att den har kommit från 30-40 sahaba. Muslimen tvekar inte ett dugg på att det här är sant. Det är omöjligt att det skulle vara en lögn. Okej? Okay? Så han säger haditherna är mutawatira. De har berättats från Abu Bakr al-Siddiq, Abu Huraira, Abu Sa'id al-Khudri, Jarir ibn Abdullah al-Bajali, Suhaib ibn Sinan al-Rumi, Abdullah ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Talib, Abu Musa al-Ashari, Adi ibn Hatim, Anas ibn Malik, Buraida ibn Husayb, Abu Razin al-Uqayli, Jabir ibn Abdullah, Abu Umama al-Bahili, Zayd ibn Thabit, Ammar ibn Yasir, Aisha ibn al-Mu'minin, Abdullah ibn Umar, Ammar ibn Ruwaybah, وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن العاص وقد هبرتس فن هون موقوف وأبي بن كعب وكعب بن عجرة وفضالة بن عبيد وأندرا أو الصحابة. طيب دي otroligt många. Så man fattar inte hur folk kan ifrågasätta det här. Men så är det med bidda. De styrs inte av uppenbarelsen, de styrs av sina lustar och sina begär. Och han säger här, ska vi nämna vissa hadither, autentiska hadither från sunnaböckerna som vi underkastar oss, som vi finner frid i med våra hjärtan, utan att förvränga dessa hadither eller förneka dessa hadither. Och den som förnekar dessa hadither kommer inte att få se sin herre, och kommer på domedagen att skymmas från att få se honom. Och han nämner många hadither. Vi tänkte nämna två stycken idag. Den första är från Abu Bakr radiyallahu anhu. Det berättas av Imam Ahmed i hans Musnad. Och det är en lång hadith som handlar om vad som händer på domedagen. Abu Bakr radiyallahu anhu sa: det var en morgon när profeten alaihissalam bad morgonbönen. Och sen satte han sig fram tills det att solen gick upp. Och smilade. Och så satt han kvar tills det att han bad dhuhr och asr och maghrib. Och han satt kvar utan att prata. Tills det att han bad salat al-isha. Och sen så sa vissa av folk till Abu Bakr: skulle du inte fråga Allahs sändebud alaihissalam, vad är det som händer? Han har gjort någonting underligt idag som han aldrig tidigare har gjort. Så Abu Bakr frågade honom. Han sa: typ, vad är det? Då så sa han: nam. Jo, idag visades saker och ting för mig. Vad som kommer att ske i detta liv och i nästa liv. Och så började han berätta vad som hände på domedagen. Allah kommer samla de första och de sista på en och samma plats. Och folk kommer att ha det så svårt på den dagen att de kommer att gå till Adam. Och folk kommer nästan vara dränkta i deras svett. Och de kommer säga: Adam, inte Abul Bashar, du är våran, eller människans förfader. Allah Ta'ala upphöjde dig. Så snälla, gå i godo för oss, eller medla för oss hos din Herre. Och då kommer Adam att svara: jag har det lika svårt som er. Och i vissa hadither så säger han: nefsi, nefsi, mig själv, mig själv. Och vissa hadith nämner också att alla profeter som kommer, de säger att vår Herre är idag så arg som han aldrig har varit. Nefsi, nefsi, mig själv, mig själv. Och då så säger Adam: gå vidare till er andra förfader, Nuh alayhi salam. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Som Allah säger att Allah har särskilt Adam, Nuh, Ibrahims familj och Imrans familj över resten av skapelsen. Så de beger sig till Nuh alayhi salam och de säger: medla för oss hos din Herre. Allah har utvalt dig, Allah har upphöjt dig. Han besvarade din dua och dränkte alla på hela jorden. Lämnade ingen kafir kvar på hela jorden. Och då så säger Nuh alayhi salam: jag kan inte hjälpa er. Gå vidare till Ibrahim alayhi salam. Allah tog honom till Khalil, till nära vän. Så de beger sig till Ibrahim alayhi salam. Och då så svarar Ibrahim: jag kan inte hjälpa er. Bege er till Musa alayhi salam. För Allah tilltalade honom direkt. Och de säger samma sak till Musa: kan du medla för oss? Och Musa, han svarar: nej. Men gå vidare till Isa ibn Maryam, för han brukade hela de blinda, de spetälska, och brukade ge liv till de döda med Allas vilja. Och Isa, han svarar: jag kan inte hjälpa er. Men gå vidare till Sayyid waladi Adam, till människornas mästare. Gå till Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han kommer att medla för er. Så de beger sig. Så de beger sig. Och Jibril alaihi salam går till Jibril tar sig till Allah Ta'ala. Och Allah säger till honom: tillåt honom att komma att medla. Och ge honom de glada nyheterna om ett paradis. Så Jibril tar honom till Allah Azza wa Jal. Och då så faller han ner i sujud. Qadra Jum'a. Och Qadra Jum'a, Allah alam, det kan antingen betyda tiden av en fredag. Alltså en hel dag. Och det kan också betyda en hel vecka. Alltså fredag till fredag. Och då så säger Allah efteråt. Och det här är sujud, en sujud. Så lång. Allah säger sen: lyft upp ditt huvud. Tala och vi ska lyssna. Medla och vi ska acceptera. Så han lyfter sitt huvud och kollar på Allahs ansikte Azza wa Jal, och faller sen ner direkt i sujud. Lika lång tid. Och så när han såg Allahs ansikte föll han ner i sujud lika lång tid. Och det här är just det som är beviset på att han ser Allahs ansikte. Och så säger Allah återigen: irfa ra'sak wa qul yusma. Lyft ditt huvud igen. Tala och vi ska höra. Och vi ska besvara. Medla och vi ska acceptera. Nah. Och sen faller han ner än en gång i sujud. Och denna gång öppnar Allah för honom. Så att han åkallar Allah på ett sätt som ingen människa någonsin tidigare har gjort. Och så säger han: min Herre, du har skapat mig som människornas mästare. Utan att skryta. Jag är den första som jorden öppnade sig för på domedagen. Utan att skryta. Tills det att folk samlas vid hans haud. Hans bassäng, eller den här poolen där folk kommer dricka. Och de är så många att de skulle fylla från Sana'a till Ilya. Alltså från Yemen till Sham. Och sen kommer det att sägas: kalla på as-siddiqin, de sanningsenliga, och de kommer att medla. Och sen kommer det sägas, kalla på profeterna och de kommer att medla. Eller kalla på profeterna och profeterna kommer. Vissa har med sig en grupp av människor. Och det kommer en profet som har med sig 5. En annan som har med sig 6. Och det kommer en profet som inte har med sig någon. Och sen kommer det att sägas, kalla på martyrerna och låt dem medla till vem de vill. Och när martyrerna har medlat, då kommer Allah Azza wa Jalla att säga, Anna arhamur rahimin, jag är den mest barmhärtiga. Och vissa hadith säger att nu när alla har medlat finns det bara jag kvar. Alltså den arhamur rahimin, den mest barmhärtiga av alla barmhärtiga. Ta in i paradiset alla som inte har gjort kyrk. Och då kommer de att gå in i paradiset. Och sen kommer Allah Azza wa Jalla att säga, kolla i elden. Finns det någon där i som har gjort någonting gott någon gång? Och då kommer de finna en man. Och de kommer fråga honom, har du gjort någonting gott någon gång? Han kommer säga nej. Förutom att jag brukade typ överse folks, vad heter det, skulder. När vi gjorde handel och så vidare. Jag förlät folk, jag var väldigt överseende. Och då kommer Allah att säga, förlåt eller överse min slav så som han brukade överse för folk. Och sen kommer man att leta igen i elden. Och man kommer finna en annan man. Och man kommer säga, har du gjort någonting gott? Och den här mannen kommer säga nej. Förutom att jag hade en son. Som jag sa till, den dagen jag dör, så elda upp mig. Och sen mal mitt skelett tills det blir pulver. Och sen sprid det på havet. Och på vinden och på havet. För Allah, om Allah får tag på mig så kommer han att straffa mig. Och då kommer Allah att fråga den här mannen på domedagen, varför gjorde du så här? Och då så säger mannen, jo, för jag fruktade dig. Och då kommer Allah Azza wa Jalla säga att kolla på ditt herravälde. Alltså han får gå in i paradiset. Du får lika mycket som 10 kungadömen. Och då kommer mannen att säga, Atasharbi, gör du narr av mig? Och du är konungarnas konung. Och det var det som fick mig att skratta fram tills nu, sa profeten sallallahu alaihi wasallam. Och den hadith finns i Ahmed och den är autentisk. Så den bevisar många saker, men bland annat att de troende kommer att se Allah Azza wa Jalla på domedagen.
Hur lång tid har vi gått egentligen? Ska vi ta nästa hadith också?
Orkar ni en till hadith? Ja? Den också, okej. Okay. Nästa hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu och Abu Sa'id al-Khudri. Och den finns i Bukhari och i Muslim. Från Abu Huraira radiyallahu anhu. Att vissa människor frågade, de sa, ja Rasulullah, ska vi se Allah på domedagen? Och då så svarade profeten sallallahu alaihi wasallam, har ni svårt att se månen? Alltså, har ni svårt att se fullmånen? När det inte finns någon mån på himlen. De sa, nej, det har vi inte, ja Rasulullah. Han sa, har ni svårt att se solen? När det inte finns några mån på himlen. De sa nej. Då så sa han, lika lätt eller lika tydligt kommer ni att se Allah på domedagen. Allah kommer att samla alla människor på domedagen. Och han kommer att säga, den som dyrkade någonting, låt han då följa denna sak. Och alla de som dyrkade tawarit, falska gudar, kommer att följa sina tawarit till elden. Och endast denna umma, alltså de som dyrkade Allah, kommer att vara kvar. Och hycklarna kommer vara bland dem. Och då kommer Allah Ta'ala att komma i en annan skepnad än den skepnaden som de känner till. Och han kommer säga, jag är er en herre. Och då kommer de att säga, vi söker Allahs skydd från dig. Vi kommer att stanna här tills vår herre kommer. Och då kommer Allah i den skepnad som de känner till. Och han kommer säga, jag är er en herre. Och då kommer de att säga, du är vår herre. Och de kommer att följa honom. Och det är just det här som är beviset på att de troende kommer att se honom på domedagen. De kommer att följa honom dit han säger åt dem att gå. Och man kommer att lägga ut bron över helvetet. Och min umma är den första som kommer gå över denna bro. Och ingen kommer att våga tala på denna dag förutom sändebuden. Och deras åkallan kommer att vara Allahumma sallim sallim. Herre, rädda folk, rädda folk. Och över helvetet på den här bron finns det krokar som är som ett slags ökenträd. Så sa han, ni sett det här trädet? De sa ja. Så sa han, de är väldigt stora dessa krokar. Endast Allah azza wa jalla vet hur stora de är. Och de kommer att kasta ner folk i helvetet baserat på vilka gärningar de har gjort. Vissa kommer att kastas ner och vissa kommer att ta sig över denna bro. Tills det att Allah azza wa jalla har dömt färdigt mellan människorna. Och då han vill ta ut de han vill från elden. Då kommer han att beordra änglarna att ta ut alla från elden som inte har satt någonting vid hans sida. Alltså de som inte har gjort kyrk kommer att tas ut från elden. De som har sagt la ilaha illallah. Och det här är en viktig färg i hadithen. فَيَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ. Och man kommer att känna igen dem med sujudmärket. Den här hadithen bevisar att de som tas ut från elden in till paradiset, de gjorde salah. Inte bara att de sa la ilaha illallah och sen inte gjorde salah. Utan de gjorde även salah. För de har märket av sujud i pannan. Alltså inte det här som vissa får, att de har en svart grej i pannan. Utan att det kommer vara ett ljus på domedagen. De ställena där man har gjort sujud. Och så sa profeten Salam, och elden äter allting för Bani Adam förutom de ställena där han gjorde sujud på. Allah har gjort en haram för elden att förstöra dessa ställen eller att bränna dessa ställen. Så dessa folk kommer att tas ut från elden och de har blivit uppbrända, sönderbrända. Och man kommer att hälla livets vatten över dem och de kommer att växa ut igen så som en växt växer ut från vatten. Och sen när Allah azza wa jalla har dömt mellan alla människor, när han är färdig med detta, så finns det en man kvar i elden. Hans ansikte är nära elden och han är den sista av dem som ska träda in i paradiset. Och denna man kommer säga, Herre, ta bort mitt ansikte från elden. Elden har typ bränt upp mitt ansikte. Så han kommer att åkalla Allah. Så länge Allah vill att han åkallar honom. Och sen kommer Allah azza wa jalla att säga till honom, om jag tar bort ditt ansikte från elden, kommer du att be om någonting annat? Och då så säger mannen, nej, ingenting annat. Och han kommer att avge ett löfte till Allah azza wa jalla att inte be om någonting annat. Så Allah tar bort hans ansikte från elden. Men när han ser paradiset så är han tyst en stund. Och sen så säger han, åh Herre, ta mig till nära paradisets dörr. Och då så säger Allah, men du ingick ett löfte, ett avtal, att inte be om någonting annat. Wailak ya ibn Adam, ma aghdaruk. Typ människa, hur mycket sviker du inte i dina löften? Och då så säger mannen, Herre, han åkallar Allah azza wa jall namn att få komma nära paradisets dörr. Och då så igen säger Allah, om du får det här kommer du att be om någonting annat? Han säger nej, vid din makt, jag kommer inte be om någonting annat. Så Allah kommer ge honom det han vill. Och han har då ingått det här löftet. Och när han kommer fram till paradisets dörr och han ser vad som finns av glädje och lycka i paradiset, så sitter han tyst än en gång så länge som Allah vill. Och sen så säger han, Herre, låt mig gå in i paradiset. Och då så säger Allah ta'ala, har du inte ingått ett avtal att inte be om någonting annat? Människa, hur mycket sviker du inte i dina löften? Och då så säger han, Herre, låt mig inte vara den största förloraren. Så fortsätter han att be Allah tills att Allah ler åt honom. Och om Allah ler åt honom så säger han, gå in i paradiset. Och när han går in i paradiset så säger Allah, önska. Och Herren, personen ber Allah azza wa jall tills att han är färdig. Och Allah fortsätter att påminna honom. Han säger, be om det och be om det och så vidare. Tills det att mannen inte längre har några önskningar kvar. Och då så säger Allah, du får detta och lika mycket till. Och Abu Sa'id han sa, du får detta och 10 gånger till. Och denna hadith är autentisk. Så Allah al-Musta'an. Må Allah förlåta oss och låt oss gå in i paradiset. Och må Allah låta oss vara bland de som får njuta av att se hans vackra ansikte. Amin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.